Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej, välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktie. Idag är det jag och Agneta Jönsson som poddar och med i studion här är min kollega Ulf Pettersson.
Hej, hej!
Du har haft bråda dagar idag och flera andra månader här med rapportperioden. Och det ska vi prata om, de här bolagen som har kommit med rapporter i veckan. Plus att vi som vanligt drar några case. Det är fredag och klockan är strax efter 10. Den här veckan är börsen ner ungefär 1%. Men hittills i år är uppgången 8%, vilket är en riktigt bra start på året. Och nu ska vi se lite hur det här kan fortsätta. Idag kom ju en mängd viktiga rapporter här. Vi har ju H&M som tyvärr överraskade väldigt negativt. Kan du berätta lite om vad som hände där, Ulf?
Ja, det var lite chockartat nästan. Jag satt i som du sa, i rapportmorgon, då, börsmorgons rapportprogram. När den där dök upp och man förväntade sig ett resultatfall på 40% ner till 3,5 miljard kronor i rörelsevinst ungefär, och det landade in på 800 miljoner, och det är då en felmarginal på 2,7 miljarder. Och det, när det är sådana stora så att säga, skillnader mot prognoser, brukar det alltid vara något särskilt, någon engångskostnad eller något som har hänt, och jag letade och letade, men det fanns faktiskt ingen sån, utan det är ordinarie resultat som är så svagt, och det beror ju på en mängd faktorer. Bland annat så har de då liksom sålt ut lagret rejält till pressade priser. Man har rejäl motvind av att köpt in till dyr dollar och säljer till på den tiden billig euro då, i förhållande dollarn i alla fall. Och sen så har vi en allmän prisinflation som gjorde att det blev ett sånt jättesvagt resultat, och aktien är ner 7%. Och sen så var det, när man läste det där resultatet så trodde man inte att man läste riktigt samma rapport, när man senare såg då att utdelningen ska vara kvar på 6,5 kronor på aktie, och man ska då införa ett nytt återköpsprogram på 3 miljarder kronor. Så, och de höll då fast vid sin prognos för 2024 om att ha 10% rörelsemarginal, men sa samtidigt att första halvåret i år 2023 kommer vara fortsatt riktigt tufft innan den här vinden vänder då, och att man är så att säga fått ner lagret.
Men är inte det lite av ett statement att man håller kvar utdelningen? Man har haft det här under några år och legat här på 6,50, och tror man då att det ska tillbaka till god lönsamhet nästa år om man har en hyggligt stark balansräkning, så vore det ju en trist signal att sänka den, så att säga.
Ja, så är det. Och kassaflödet var starkt. De har en nettokassa, men samtidigt så berättade de att de skulle öka investeringarna från 7 till 10 miljarder. De har absolut råd att dela ut 6,50 per aktie. Då. Det blir väl totalt en 10 miljarder eller något sånt där som ska ut i bolaget. 6 miljarder kommer hamna hos Stefan Persson. Det är en förändring, men det är en stor förändring mot, om man går tillbaka i tiden, så var ju H&M inte ens ett utdelande bolag av väldigt låg utdelning. Långt innan pandemin så vägrade Stefan Persson att ha nettoskuld i bolaget, så de slopade utdelningen en gång och sen så fick de ta tillbaka den där. Och det var överhuvudtaget liksom stökigt, men nu verkar det som att de vill så att säga gynna sina aktieägare genom att hålla en hög utdelning. Och sett till kursnedgången nu så har vi ju en direktavkastning på H&M på 6%, vilket är tillhör de högsta bland storbolagen.
Sen är det väl som vår kollega Magnus Dagel skrev om igår här, att Stefan Persson köper ju nya aktier för sin utdelning. Så han är ju största ägare, men han ökar ju också successivt och tar mer och mer kontroll över bolaget på det sättet.
Ja, det gör han. Och det får vi se nu. Än så länge har det inte kommit någon release om att han har köpt aktier, men det är väl ett stalltips att han kommer göra det här under dagen eller på måndag. Plus att då återköpet går igång. Och det, han har köpt, Stefan Persson har köpt aktier för 50 miljarder. Det har ju varit en väldigt dålig affär egentligen eftersom aktien har gått ner. Men han har ju stärkt sitt ägande. Och nu börjar faktiskt den här diskussionen som rådde ett tag när problemen för H&M började. Det kommer liksom Stefan Persson som ofta har varit ute och sagt, framförallt förr i tiden, om att han inte gillar aktiemarknaden och sådär. Att ska han ta... ska han liksom köpa ut bolaget, men nu det blir mindre och mindre aktier att köpa ut för varje år som går när han köper för utdelningen plus då återköpt aktier. Så han är över 50, klart över 50% ägande nu, och skulle han köpa för allt och återköpen så då närmar han sig snabbt 60%.
Ska vi släppa H&M? Det finns massor att säga om det, men det har ju kommit många fler rapporter idag. Är det några andra som du tycker du sticker ut under morgonen?
Ja, jättespännande måste jag först säga, de här boksluten. Det är liksom en höjdpunkt i vårt jobb, eller mitt jobb här. SSAB måste man väl då ändå prata om här. De tar alltså en nedskrivning på 33 miljarder kronor för framförallt för det här IPSCO-förvärvet som Faxander gjorde 2007. 33 miljarder kronor försvinner bland tillgångarna i balansräkningen. Det var ingen stor sak när vi intervjuade vd då, SSABs vd, men det är ändå mycket pengar. Och de förklarade SSAB med att räntan har gått upp och avkastningskravet har gått upp. Och då så att säga, tittar man igenom balansräkningen och skriver av 33 miljarder. Men det är en väldigt dålig förklaring, för räntan har varit högre. Sen 2007 har ju räntan många gånger varit högre än vad den är idag. Då har de inte gjort några sådana här nedskrivningar. Jag tror att skälet är helt enkelt att nu tjänar man så enormt mycket pengar att man har råd att ta en sån här nedskrivning. SSAB gjorde faktiskt 29 miljarder i rörelsevinst 2022.
Precis, det var lite jag tänkte att det är ju nästan kanske lite så där toppvinst att man passar på att göra det då.
Ja, precis. Du hade inte haft råd att göra det förr i tiden, för då hade balansräkningen blivit för svag. Men nu, marknaden reagerar ju inte alls på det där. Den tittar ju på kassaflöden och på utdelning, och aktien är ju en stor vinnare idag med uppgång 8%, och det har att göra med att utdelningen höjdes till 8,70 plus ett återköpsprogram på 10% av aktierna. Och det där har jag efterlyst just i SSABs fall. När den aktien värderas till väldigt låg vinstmultipel, så blir det en väldigt positiv effekt på vinst på aktier på när man återköper aktier och så att säga dra in dem, då makulerar dem. Så jag tycker det är ett bra besked. Och så är ju frågan då, har SSAB råd med det här? Nu faller ju vinsten ganska rejält, gjorde det under Q4, kommer göra det under 2023 samtidigt som man då ska investera en massa miljarder i hybridprojektet och annat. Men det verkar som styrelsen tror sig kunna både investera och återköpa aktier. Och marknaden gillar det där, upp 10% nästan som sagt va.
Det är intressant, för att den här typen av bolag ska ju värderas lågt på toppvinsten eftersom de är så cykliska. Och då är det ju intressant det här du säger med återköpen. Men jag har faktiskt ett case lite på samma tema, men det ska vi komma fram till lite längre fram. Men först lite mer om rapporterna här. Du hade ju bland annat BHG, som jag vet du har tittat på förut, rapporterade ju också idag.
Ja, gjorde de. Bygghemma Group, en av börsens sämsta aktier, och blev ännu sämre idag, var ner tvåsiffrigt, 10-12% på sin rapport. Lite sämre än väntat, kom in med en justerad rörelsevinst på 30 miljoner, förväntat var 46. Men det är ju, jämför man med för ett år sedan, så är det ett vinstfall på 80% fjärde kvartalet, och det har ju att göra med att marknaden minskade tvåsiffrigt, justerat för valutor. Och det är ju, de är ju så att säga... Allt elände hamnar ju liksom samtidigt för dem. Dels var de väldigt upptrissade då, eftersom vi hade den här pandemin som gjorde att folk verkligen köpte deras typ av produkt och mycket heminredning och sånt där. Folk hade pengar för att de reste inte utan investerade i sitt hem. Och sen så kom inflationen, lågkonjunkturen och stigande räntor som gör att folk verkligen inte investerade i det här. Dels är de nästan fullinvesterade i, ska vi säga, den typen av produkter, plus att konsumenter, framförallt i Sverige, har väldigt mycket pengar, mindre pengar att röra sig med, så då blir det jättejobbigt. Men jag tycker ändå kassaflödet, som är, alltså det där är jobbigt. Man har gjort två nyemissioner, den senaste i december. Skuldsättningen är fortfarande ganska hög, med 1,5 miljarder i nettoskuld. en fyra gånger rörelseresultatet som ändå är vikande. Men lyckas man bara sänka lagret ännu mer så tror jag man kan klara sig utan en ny emission. Och då kanske det kan bli en vändning även om det är en superhög riskaktie tycker jag.
Sen kanske vi ska släppa rapporten, för det kom faktiskt en ganska intressant och stor bolagsnyhet här för en stund sedan också. Det är ju då tyska Bosch som köper 12% av aktierna i Husqvarna för att de vill stärka sig inom batteriverksamhet. Och det går aktien upp här på 13%. Vi har fått reda precis nu här att det inte är Investor som har sålt, utan det är någon annan som har gjort det. Vad tycker du om det här? Är det en rimlig reaktion? Vad kan det betyda för någonting?
Det är ju inte en rimlig reaktion om man inte ser en förlängning, det vill säga en form av bud på det här. Alltså, nu har ju då Bosch så att säga, lagt fram ett visitkort. Man har köpt över 10%, så nu finns det ingen annan spelare som kan ta över Husqvarna annat än att komma överens med Bosch. Och anledningen att Bosch gör det här som de säger är att de vill börja samarbeta med Husqvarna kring batteriutveckling. Och om vi kommer ihåg Husqvarna senaste år här så gjorde de en jättestor nedskrivning när de ska liksom gå från förbränningsmotorer till eldrift på sina produkter. Det gäller ju inte bara personbilar det här, utan det gäller ju alla typer av ska vi säga, saker som rullar och rör sig. Och det är ganska mycket sånt kvar i Husqvarna, även om deras så att säga, robotgräsklippare inte har några, den typen av motorer, så är det ändå mycket där, och det är en omställning, och då vill Bosch samarbeta med Husqvarna för att göra det här bra. Men marknaden ser ju framför sig att kanske Bosch så småningom köper ut hela bolaget. Det är ju spännande att Investor inte har sålt, det är ändå 12% av aktierna, och jag tror det finns ingenting i liksom kursstatistiken som talar för att de har köpt över marknaden och placerat hos en investmentbank och fått över dem nu, utan man har nog gjort upp med någon av de större ägarna, och om det inte är Investor så är det väl kanske Lundberg, så det är väl något vi säkert kommer få svar på här så småningom.
Och jag tycker det här spåret med ett bud, håller jag med om att som aktierna utvecklas och vad som har hänt i bolagen senaste året kan det också vara ett bra läge att göra det. De hade ju problem förra året med det här med komponentbristen och så som många andra bolag gjorde, vilket gjorde att de inte kunde sälja robotgräsklippare och sånt i samma utsträckning som tidigare. De har presterat dåligt, man håller nu på med ett vd-byte. Kommer man ur det här så tycker jag liksom, att Husqvarna är positionerat så pass att skulle det komma på ett bud så vore det bra för köparna att göra det nu så att säga.
Ja, det är det. Man ska köpa när det är pressat. Det håller jag med om. Det är väl kanske det som Bosch ser också, att man liksom att de här problemen som har pressat Husqvarna väldigt kraftigt och inte är eviga utan kan förändras, och då ska man köpa nu, så det ska bli spännande. Men klart att köpa bolag av Investor, det brukar man få kliva upp ganska högt i budpremieskalan här. Jag kommer ihåg när de gjorde sig av med Scania till Volkswagen, det blev bättre affär för Investor än för köparen i alla fall, och Sobi var också en hyfsad premie på den affären, blev inte av till följd av att Astra bromsade den med AstraZeneca. Men ja, vi kommer skriva mycket om det, och vi har reportrar på redaktionen som är väldigt intresserade av Husqvarna. Så det kommer nog noteras i våra olika kanaler framöver.
Sen är det ett annat bud som verkar vara på gång. Det är ju telekombolaget Millicom, operatören Millicom, som tidigare Kinnevik ägde men delade ut till sina aktier till aktieägarna här om året. Den har gått väldigt dåligt under flera år. De har ju sin verksamhet i Latinamerika, så de har haft problem med valutor, och det har ju också varit mycket inflation i de här länderna, och de har haft det allmänt motigt. Men nu kom det här i onsdags att det amerikanska riskkapitalbolaget Apollo Global Management vill lägga bud på Millicom, och de håller på med samtal. Det betyder ju inte att man vet att affären blir av, men det är ju faktiskt ganska sannolikt, och aktien rusade ju 15% på det här. Vår kollega Torbjörn Isaksson har ju skrivit det här om att Apollo är just en sån här som är inne och köper. Ofta köper de krediter i bolag som är problem. De var med nu lånade ut pengar till SAS här när de var riktigt illa ute i höstas. De har hjälpt till med den här omstruktureringen utav den här bilföretaget Hertz tidigare. Så att man har gjort en massa sådant. Så det är inte osannolikt att det faktiskt kanske går igenom här. Det är också en aktie som är lågt värderad. De handlas till runt 10 gånger vinsten och strax under 10 gånger EV/EBIT och bolaget på förutom lån och kassa då, så att säga.
Mm. Ja, och det är ju inte... aktien steg ju på det där rejält. Man kan väl liksom notera att det inte är första gången som Millicom sitter och pratar om att bli uppköpta. Liberty, en konkurrent till eller en branschkollega i alla fall till Millicom, ville ju köpa dem tidigare, men det blev ingen affär och det var på helt andra priser. Det var ju liksom 70 miljarder i börsvärde vi pratade om då, och där är vi ju inte nu då. Men det har varit en sån där ständig uppköpskandidat som aldrig har infriats till följd av att av alla dessa skäl som du har sagt, och att det har varit en jobbig marknad och sådär. Men nu vänder ju kanske trenden lite grann. Alltså det man hör från sådana här globala placerare, det är ju att emerging markets är intressantare igen efter att ha haft en väldigt tuff tid då med stark dollar och konjunktursäkerhet och att man flyr risktillgångar. Så det kanske är rätt läge att plocka upp dem som Apollo då försöker göra här. Och sen om det blir en affär, det får vi väl se då. Men sånt här brukar ju inte dra ut så mycket på tiden, utan har man liksom släppt det här så kommer det ju liksom om ett par veckor senare, skulle jag tro.
Och jag tror det, att eftersom det har kommit ut och de för samtal, så vore det också konstigt om de släpper det. Så det kan vara en grej som kan vara lite intressant att ta rygg på.
Ja, precis. Och då får vi se vad budpremien blir där då. Nu har ju liksom de som sitter vid bordet har ju liksom fått se marknadens reaktion. Och det är nog ganska skönt för dem. För de vet om att vad prislappen ungefär kanske ska ligga på, så att säga.
Sen kan vi ta några fler rapporter. Det har ju varit fler rapportdagar i veckan här. Framförallt gårdagen var ju väldigt tung med flera stora rapporter. Vi hade ju bland annat Atlas Copco som var väldigt spännande här, särskilt efter att det hade gått så bra för Sandvik innan. Du hade slängt ett öga på den.
Ja då, och den backade ju 4% på rapporten, och det fanns några förklaringar till det. Dels så kom resultatet in sämre än förväntat. Det var ju en rejäl vinstökning. Närmare 25%, men inte de här 30 som man hade förväntat sig. De kom in 5-7% lägre än väntat. Men framförallt så var det orderingången som faktiskt justerats för valuta och förvärv var ner 7%. Och i Sandviks fall var den ner 2%. Så det är tydligt att det inte är lika starkt som det var under tidigare delar av 2022 i verkstadssektorn. Och att faktiskt Atlas presterade sämre än Sandvik Atlas. Och jag hade kunnat tänka mig att med en sån rapport att den hade tagit ännu mer stryk. För det är ju ett bolag som värderas till 25 gånger vinsten istället för 15 på Sandvik. Men så 3-4% tyckte jag inte var så farligt på den där. Men det förstår jag, att det blev en negativ reaktion på det. Volvo var ju också ner stora delar av dagen, men vände upp mot slutet av handeln här. Det var också lite sämre än väntat, även om det inte var särskilt mycket, det var 3% eller sådär. Så det är lite blandad bild, tycker jag, från industrin. Sandvik och Stefan Widing var liksom hyfsat optimistiskt, tyckte jag, när han kommenterade sin rapport, medan det var lite ljummare från Atlas, som sagt var. Men en annan stor rapport under gårdagen var ju SCB förstås, första banken ut av de stora i alla fall. TF Bank hade ju redan kommit, men av de stora universalbankerna. Och där rejäl vinstökning, men aktien backade en del. Vad har du att säga om den?
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Agneta.
Jag trodde faktiskt att det skulle gå upp lite på den här rapporten med tanke på hur reaktionerna har varit på amerikanska rapporter liksom. Och däremot så gick ju följden den 3% igår. Siffrorna var ju, det jag tror det beror på, räntenettot ökade ju 45% jämfört med fjärde kvartalet året innan. Och det var precis som väntat. Du hade också att provisionsnettot, som normalt är väldigt bra för SCB, backade 8%. Det var också precis som väntat. Det som gjorde att själva vinsten överraskade positivt var att finansnettot var dubbelt så högt som väntat. Det kom in på 3,5 miljarder och det spiller ju över genom hela resultaträkningen, så att säga, gjorde att resultatet blev mycket bättre än väntat. Men det är också sånt som är så svårt, och det kan man säga, det är ju som en blandning utav olika poster. Dels är det när det görs obligationsaffärer, det är valutaaffärer, det är också omvärderingar utav värdepapper som banken äger själva. Så att som analytiker är det väldigt svårt att gissa egentligen vad det där ska hamna på. Och för SCBs del är ju det en större del utav resultatet än det är för de andra bankerna, vilket gör då att SCBs intjäning också blir lite mer volatil. Men det som man tittar på i det här kan man lägga åt sidan då, och så tittar man ju framåt, hur ser det ut framöver? Och eftersom SCB har ju både på inlåning och utlåning så är det ju främst företagskunder. Mm. Och de är också lite mer lättrörliga än vad privatpersoner är. Så tittar man framöver så kanske inte man kan räkna med den här starka tillväxten i räntenetto. De här effekterna från centralbankshöjningarna kommer mattas av, även om det fortfarande kommer vara lite positivt när centralbankerna höjer. Sen tar det tid liksom innan hela den här lånestocken man har prisas om. Mm. Från dag ett till man har gått igenom alla lånen så tar det ungefär 2 år. Så det gör också att det finns eftersläpande effekter. Mm. Men däremot kan ju då, om volymerna minskar, kan ju det påverka negativt. Så där blir liksom ett pussel.
Och där var väl, du läste rapporten betydligt noggrannare än mig, men jag såg väl ändå att utlåningen minskade 50 miljarder eller något sånt där under kvartalet. Eller
ja, det var december var det mindre. Mm. Å andra sidan, det vi har sett under året har ju varit utlåning till det man säger icke-finansiella företag, så att säga. Mm. Och många har ju lånat upp pengar, precis som de gjorde under pandemin, för att ha i beredskap för sämre tider. Men det har också tagits in en del sådana som tidigare kanske hade obligationer utestående, valde nu att lägga som banklån istället, eftersom det har varit svårare att emittera obligationer med bra villkor. Det var också att de tappade på nyutlåningen på svenska bolån. Mm. Så de hade ingen hjälp från den biten heller här. Men det som man får se är två grejer är viktigt i den här guidningen. Dels så guidar de för hur de ser på kostnaderna nästa år. Och då är målet att det ska landa mellan 26,5 och 27 miljarder. Det är en ökning ungefär på 7,5%. Det är i linje med vad kostnaderna ökade 2022. Och då tar man höjd för löneinflation. De har ju en stor del av verksamhet i Baltikum där inflationen är högre. Mm. Tittar man och försöker kalkylera med det här, så allt annat lika, det vill säga kreditförluster och avgifter till resolutionsfond och riskratt och alla såna här grejer, så behöver ju intäkterna öka lika mycket för att det ska bli en vinst, för att det ska vara värd att köpa aktien, så att säga, en uppgång på 8%. Och det kan det mycket väl bli om det nu blir en mildare lågkonjunktur, och då håller i sig det här med ändå hygglig utveckling på börserna. Det är en relativt stora rörelse, vilket innebär att det blir mycket affärer. Beroende på vad som händer valuta på valutasidan har ju de mycket från att företagen säkrar sina så att säga exportaffärer och sånt där med valutor, och det tjänar man ju också på. Så det är inte omöjligt att det faktiskt blir ett bra år, men då får det vara liksom en mild lågkonjunktur så vi inte får reserveringar för stora kreditförluster och såna här grejer. Och sen så ger man ju nu en utdelning på 6,75 här, vilket var en höjning med 75 år, så det blir en direktavkastning på 5,5%. Mm. Och jag tror också att de kommer att fortsätta göra återköp, Men de tar och använder balansräkning som säger mer dynamiskt. För finns det stor efterfrågan på företagslån, då lånar man ju hellre ut till kunderna så att säga.
Just det, de lanserade ju ett återköpsprogram också, men det var inte så stora pengar, 1,25 miljarder vill jag minnas.
Nej, och det är inom det programmet som beslutades på förra stämman, och då sa de att de skulle ligga på mellan 5 och 10 miljarder. Mm. Eftersom de inte har gjort återköp i modern tid i alla fall, så provar de att göra i försiktigare skala. Nu har de stämma igen 4 april, får vi se vad de kommer fram till för nivåer då så att säga.
Det har ju varit en diskussion här, och det var väl ute, finansmarknadsministern var väl ute igår och tyckte att man skulle hålla igen utdelningarna i banksektorn, men det fick han inget gehör från Johan Torgeby på SEB då.
Nej, och det som tidigare har kommit från tillsynsmyndigheten, SEB och Finansinspektionen, är att de uppmanar till återhållsamhet och försiktighet. Mm. Men, och det, bankerna skulle kunna dela ut mer än vad de gör nu, så att säga. Så att jag tycker faktiskt att det uttalandet från finansmarknadsministern var lite populism. Och ska det komma något sånt, så kommer det förmodligen även denna gången från ECB. Och så här, det vore ju helt, tycker jag, hål i huvudet att ta och inskränka bara de svenska bankerna. Det försämrar ju också konkurrenssituationen vad det gäller investerare och så.
Just det. Bra. Ska vi nämna kort några som verkligen höll upp i utdelningen? Där var jag lite inne på, jag pratade om Intrum då, inkassobolaget. Jag var inne på att de skulle slopa ett utdelning med tanke på alla de negativa nyheter vi har fått här under hösten. Men de höll faktiskt kvar sin utdelning på 13,50 är det väl de delade ut?
Precis, 13,50, och jag trodde faktiskt att de skulle hålla kvar det, därför att det är en viktig signal för aktieägarna att de faktiskt gör det. Nordic Capital är ju stora, de äger, tror jag, 37% eller någonting sådant. Man har haft ett väldigt tufft år i den bemärkelsen att man har gjort stora nedskrivningar på sina portföljer och sånt. Mm. Man gjorde en tidigare i höst, och sen fick man göra en som man inte hade räknat med, där det var en partner som hoppade av ett samägt bolag här i december. Och det är ett svårt genomträngligt bolag, därför att du har väldigt mycket sådana bokföringsmässiga regler som påverkar resultatet. Mm. Men det är egentligen själva kassaflödet. Hur mycket pengar får man in på inkassering åt andra och inkassering åt sig själv? Och då den här utdelningen som man föreslår, den är 1,6 miljarder ungefär. Mm. Och de har starkt kassaflöde. Det man gör nu istället för att minska skuldsättningen är att man kommer att dra ner på investeringar i nya portföljer, förmodligen för, under året, för att liksom amortera skulder med kassaflödet.
Just det, för det är ju, inte, det är ju ändå liksom kreditinstituten har ju varit ute och sänkt så att säga, och haft en negativ inställning till just Intrums balansräkning också här under hösten.
Precis, men om du tittar lite djupare, så de gjorde ju en obligation där de fick betala hela 9,25 här i höstas. Dels visade de med den att kreditmarknaden faktiskt är öppen för dem. Mm. De har inga större förfall i år, utan de mesta förfallen kommer här 2024 och framåt, sen med runt 10 miljarder per år, och de har totalt ungefär 50 miljarder. Och det gör att får de ner skuldsättningen under det här året och kommer ner till en skuldsättningsgrad. Nu låg de på 4 här vid årsskiftet. De vill komma ner någonstans mellan 2,5 och 3,5. Och kommer de ner där under året och vi får ändå en, som sagt var, en hyggligare utveckling på kreditmarknaden, då kan de vara tillbaka och kanske inte behöva ta och förlänga sina obligationer på så dåliga villkor när vi väl är framme där. Mm.
Spännande. Ska vi ta vår case också och titta lite framåt, och sen så stannar vi där. Har du gjorde en cliffhanger här. Du hade något case med dig.
Ja, det hade jag lite. Jag skrev nu i tidningen här. Det finns en sån här fenomen som kallas för PEAD, Post Earnings Announcement Drift, vilket betyder att de bolag som faller respektive stiger på rapportdagen fortsätter ofta i samma riktning. Och det har med att göra det här med att analytikerna måste justera sina estimat. Det tar tid innan liksom det når alla. Det tar tid innan portföljförvaltare justerar sina portföljer. Så att man kan ta nytta av det där. Men man måste också naturligtvis titta på hur aktierna gått innan och hur det ser ut positioneringsmässigt, om den är överköpt eller översåld och sånt där. Men det brukar funka ganska bra. Ett sånt bolag som jag tittade på här som skulle kunna funka med den här typen av strategi, det är det här stålbolaget Alleima som knoppades av för Sandvik i augusti. Den har varit liksom radiotystnad, det har inte hänt någonting. Första handelsdagen 31 augusti så handlades om 40 kronor. Vid årsskiftet var de på 38. Det är två analytiker som följer bolaget. Det är ganska liten free float. Det är industrivärden ligger 20%, Lundbergföretagen 6%, och sen har du amerikansk indisk förvaltare Vanguard som tredje största ägare med 3%. Och de kom med en väldigt stark rapport här. De hade ett rörelseresultat som hade ökat 200 miljoner jämfört med Q4 21 till drygt en halv miljard. En rörelsemarginal som hade ökat från 9 till 10,8. Och det är ju lite där som du var inne på SSAB, att det är sånt som kommer nu. Men aktien är ju inte så högt värderad. De handlades på drygt 7 gånger då 2022-årsvinsten och på 9 på innevarande år. Sen håller man på också att styra om mot områden inom det här som är mindre cykliska. Till exempel ser man då stabila utsikter från olje- och gasprojekt och ökade affärsmöjligheter inom förnybar energi och sånt där. Så att de håller på att styra om det här för att få ett mindre volatilt resultat. Och de har också en väldigt stark orderbok som vd säger då ger trygghet inför 2023 här. Så att det kan vara en sån där, när fler får upp ögonen på det så kan det rulla vidare.
Ja, och den har ju verkligen, den steg väl 10% på rapporten och sen fortsätter den upp. Så där hade vi verkligen en sån som du pratade om, att det utvecklas i samma riktning som rapportreaktionen blir.
Precis, du har också ett case med det.
Just det, jag skrev System R, ventilationsbolaget som är veckans aktie här i veckan. Och jag gillar dem för att tillväxten, de släppte siffror här, de hade en kapitalmarknadsdag i, vad blir det, förra veckan då? Förra veckan i alla fall var det, där de rapporterade om en omsättningstillväxt på 31% för 2 månader här, november, december, vilket var riktigt bra fart. Och jag tror att med stöd av den och lite mindre prispress och sådär, så tror jag att rörelsemarginalen kan fortsätta gå i rätt riktning och att aktien därmed är intressant. Det är ju ett många stycken kvalitetsbolag som har haft en svacka här ett tag på rörelsemarginalen, men har kommit igen och ser bra ut tycker jag. Så de rekommenderar jag köpa av, och vi får se. Vi utvärderar ju alla våra veckans aktier ett år senare då. Förhoppningsvis är att den har gått upp och dessutom slagit index. Så det är väl caset. Och sen så tycker jag, om man ska ha något case till då, så har det varit så jättemycket rapporter här och en del. Jag tyckte väl Arjos rapport var riktigt svag, men aktien har också gått riktigt, riktigt svagt här senaste halvåret. Och man kan väl kanske hoppas att den här pressen de har haft på, de drog väldigt mycket nytta av corona när de hyrde ut intensivvårdssängar då, som det var stort behov av under coronapandemin. Och det har fallit nu, men nu är det nästan tillbaks till pre-coronanivå här, så nu bör liksom den pressen försvinna egentligen, och då kanske aktien kan rekylera upp lite grann. Men som sagt var, ja, det kan möjligtvis vara ett lite lättnad där att det så att säga ser ut att vända för dem.
Och det är väl ofta bra också att plocka upp i det där läget liksom, när det är totalt. Vi kanske börjar få se en botten där nu.
Kan vara så. Och det är mycket som har liksom plockats upp här sedan i oktober, sedan den här vändningen vi har haft på börsen som har varit riktigt stark egentligen de senaste 3-4 månaderna då. Men det finns en del aktier som fortfarande noteras till lägsta nivå. Telia är ju ett sånt, nere på 2003 års nivå nu efter kursen igången i rapporten som kom i torsdags här. Ska bli spännande att se. Den ger nu nästan 8% i direktavkastning och det är väl något som man skulle kunna tänka sig äga i alla fall inför rapportdagen, för det är inte säkert att den tappar. Det är möjligt att den tappar sina 2 spänn som utdelningen är första dagen, men den kan komma tillbaka på en sån där för det är så pass hög direktavkastning. Men det får vi titta på framöver när utdelningar börjar liksom betalas ut också.
Nu kanske vi inte ska trötta ut våra lyssnare ännu mer. Vi kan inte prata om alla rapporter, utan nu får vi
titta
lite framåt.
Nästa vecka, ja. Och vad kommer vi jobba med då, tycker du?
På tisdag är det Swedbank, den kommer jag ju att titta på. Och där är ju också, precis som för alla andra banker, fokus på utvecklingen på räntenettot. De tillsammans med Handelsbanken är ju den största bolånebankerna på svenska marknaden. Så det är ju intressant att se om de har ökat sina marknadsandelar på nyutlåningen. Och också hur det ser ut med utdelningen där. Deras policy är att de delar ut 50% utav vinsten, vilket då skulle bli ungefär 10 kronor drygt här, vilket ger också en direktavkastning på drygt 5%. Så att den blir intressant. Vi fick ju också i veckan här att Birgitte Bonnesen frikändes ju i det här civilmålet mot henne, så att säga, när hon åtalades för grovt svindleri och röjande av insiderbrott, och då frikändes hon ju i tingsrätten. Det blev ingen reaktion på aktien, och detta var ju väntat, får man väl säga. Hade det därmed blivit att hon hade fällts, kanske man hade ökat sannolikheten även att de amerikanska undersökningarna kanske hade farit ut lite mer negativt. Och det vill man ju gärna höra Swedbank säga någonting om de har kommit längre, när de tror det här blir klart och sånt här, eftersom Danske gjorde sin uppgörelse med motsvarande myndigheter här innan jul.
Just det. Spännande. Och sen så är det ju rapportfloden kör igång. Den är lite längre än vanligt, men den är strid även nästa vecka. Och sen så får vi väl anledning att prata makro, som vi inte alls har pratat om den här podden, eftersom det kommer räntebesked från Fed och ECB, och där förväntar man sig 25 punkter, 0,25 procentenheters höjning av Fed och dubbelt så mycket av ECB, och de kommer ju mycket möjligt ha effekt på börsen, antingen negativ eller positiv, men det är väl kanske något vi får utreda nästa gång.
Precis. Och nästa vecka kommer det också det som man brukar säga är månadens tyngsta makrostatistik. Det är ju det som är inköpschefsindexet både för industrin och tjänstesektorn som kommer på onsdag respektive fredag. Och sen är det ju den här sysselsättningen i USA som kommer på fredagen som också är viktig. Så att det kommer vara nästa vecka har du både massor med viktiga stora rapporter. Vi kan inte rabbla upp alla dem, för då får vi sitta här till lunch. Och sen har du då viktig makro. Just så det kan bli en lite sådär game changer på börsen.
Absolut. Första veckan i en ny månad är alltid statistiktung. Så det är ohyggligt spännande tider. Men jag tycker vi tackar för idag och påminner om alla våra andra poddar som du har koll på, Agneta.
Det har vi. Vi har Makrorådet med Viktor Munkhammar som kommer ett nytt avsnitt denna veckan. Vi har Digitalpodden, vi har Smarta pengar och sen den dagliga podden Morgonkoll. Och så har vi DIs ledarpodd, så att det finns att göra här hela helgen.
Det finns det. Ta hand om er och så hörs vi igen nästa vecka. Tack ska ni ha.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.